I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan. Det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål ju! Yeah.
Och Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
The flight in a save, rebound save! That was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Hockeyvänner, det är dags igen. Då vet ni vad som stundar. En ny Viaplay hockeypodcast nummer 339. Så nu kommer i rätt ordning. Förra veckan så pratade vi mycket inför hyllningen av Henrik Lundqvist. Nu ska vi prata lite om den. Och så landa lite mer på SHL. Komma in på ledarskap också efter bragden som det svenska herrlandslaget i handboll gjorde nere i Budapest när de tog ett nytt guld. Det hade gått 20 år, sen blev det ju guldfeber och det var verkligen handbollsfrossa hemma också. Det var miljontals tittare som följde dessa sändningar på TV6 och via Play. Och så tar vi en inblick i NHL och får krönika av Jonathan Lindqvist och Peter Sibne. Allt detta tillsammans med våra två experter, Håkan Södergren och Erik Granqvist. Och Erik, klockan tickar 2 dagar till något väldigt, väldigt stort. Berätta.
Snön faller och vi med den, som Ulf Lundell sjöng så vackert en gång. Det ligger snö på taken här i Ängelholm. Jag hade faktiskt längtat efter att fira min 50-årsdag på torsdag med en golfrunda. Men det får bli en överraskning med underbara Yvonne och Jonathan istället, som ska boka någon otrolig restaurang någonstans här i Skåne. Kanske nära Gottfridssons födelseplats. Det vore ju lämpligt efter hans otroliga timeout där i handbollsfinalen på slutet. Men Håkan är redan inne i andra fasen av livet, som sagt. Och jag ska snart dit. Och du är på väg, Niklas.
Hur känns det, Erik? Och stort grattis i förskott.
Ja, tack så jättemycket. Jag grattade faktiskt min gamla rumskompis för juniorlandslaget här om veckan, Mattias Nordström, som fyllde i början av januari 50 år. Det känns lite overkligt faktiskt, för på ett sätt så känns det som att jag pendlar mellan att vara 17 år och få hänga med er och göra världens roligaste sport och ha drömjobbet, och ibland så känner man sig som kanske 50 år när man är trött på morgonen, vänt på dygnet, varit uppe och kollat på NHL-hockey hela natten och ska rodda frukost på morgonen och alla de här världsliga bestyren. Då kan jag ibland känna mig lite stel och gammal. Men, så jag pendlar lite mellan 17 och 80 just nu, ska jag säga.
Ja, det är ett bra åldersspann det där. En som har facit vet hur det är att fylla 50. Det är ju Håkan Södergren. Välkommen till dig också, Håkan. Hur var det?
Ja, det var ju rena tonårsdrömmen att fylla 50, alltså. Det var ju hur enkelt som helst. Det var ju bara att sitta och vänta och öppna paket hela tiden och sen så äta och dricka gott, som sagt. Nej då, det är skämt åsido. Det finns ju mycket så att säga med att fylla 50, men framförallt så är det ju liksom någon form av folk runt omkring en ser på dig, för att 50-talet är ju på något vänster någon sånt där halvtidsvila, eller vad man ska kalla det. Folk tycker att man är på väg ut för. Men jag vet inte fan, alltså jag känner mig inte, alltså jag fyller 63 sommar, men jag känner mig ibland som du säger 17, men jag kommer aldrig upp i så gammal som 80 inte. Jag är inte 64.
Men kan inte ni bara relatera till hur det var när man själv växte upp och när man hörde att någon var 50? Eller när man bara var på sina egna föräldrars 40-årskalas? Man bara, vad är de 40 nu? Herregud, vad händer? Nu är man själv och attackerar 50-märket här om några år. Och man känner sig fortfarande som att man skulle kunna göra comeback i innebandet. Man skulle hänga med någon som springer 5 kilometer på 18 minuter. Men ni förstår vad jag menar. Det är rätt surrealistiskt. Har inte du det intrycket ibland och den känslan, Erik?
Jo, det har jag. Jag minns när man gick på mellanstadiet eller högstadiet och hade någon vikarie som var plus 35 år.
Mm.
Då tänkte man, vi har en gammal gubbe nu eller en gammal tant som vikarie. Vi får se om vi kan köra lite mer om. Men då var de ju ibland stränga från start, vilket ju var smart av dem i så fall. Och då hade man ju respekt direkt för den erfarenheten och pondusen. Men det är ju... Tid är ju på ett sätt en illusion. Vi är ju egentligen bara i ett långt, långt utdraget nu. Och ju mer vi kan vara i nuet, desto underbarare blir ju livet. Och det är därför jag trivs så mycket. Jag var besviken när jag vaknade och såg snön att det inte skulle bli någon golf på torsdag morgon. Men direkt jag får prata med er om hockeyn och om livet så mår jag väldigt bra igen.
Underbart, det är så det ska vara. Du kommer ändå ligga 2-3 månader för oss när vi får börja svinga loss ordentligt, jag Södergren. Oslo så är det väl också mycket snö, säger Håkan. Jag såg någon bild från din terrass när du har utsikt över hela Oslo, direktörsvåningen. Hur är det där nu?
Ja, men det är väl rätt så hyfsat. Det är väl, alltså det är ju vitt överallt så att det är ju snötäckt då, men det är ju liksom inga mängder. Och här nere i stan då, eller neråt runt hamnen och sånt där, va, så är det ju lite... Där är det alltid lite varmare. När du kommer upp på det som heter Markare, Nordmarkare, Östmarka och det som är runt om där alla skidspår och det, där är det nog riktig vinter som sagt. Det ligger ju ofta på en 400-500 meters höjd runt omkring.
Men du, in mot hockey nu. Vi kan stanna kvar med lite Norge-kopplingen då. Hur uppmärksammade man Henrik Lundqvist hyllningen i vårt grannland?
Ja, men de som är intresserade här är riktigt intresserade. De går ju nästan över till lite fanatikerhållet, va? Och just Rangers och Minnesota är ju en match då som väcker lite känslor hos dem. Imet Zuccarello har varit i Rangers och är nu i Minnesota. Och han är ju den största spelaren de har haft och har. Så att, det var faktiskt rätt så stor uppmärksamhet på. Jag fick en jäkla massa mail mitt i natten. Eller mail, sms mitt i natten på... Folk som satt uppe, för det var ju lite sent va, med tanke på att vi hade match efteråt också. Så att här har det slagits upp rätt bra faktiskt. Men just kopplingen då, Henke, Zucca och allting de har gjort ihop och deras kamratskap. Va, det har ju fokuserats lite mer på det hållet än vad vi i Sverige har fokuserat mer på Henkes karriär som sig.
Jag måste säga att, inte förvånad är jag väl inte, men lite ändå att det var sådant stort intresse kring det här och under ceremonin också. Det var precis som att det här vill ingen missa, det här vill ingen se i efterhand på Viaplay, utan man ville vara med direkt. Och det såg man ju på Twitter och på Instagram och allting, att även alla ville hylla Henke, alla tagit in honom till sina hjärtan också. Vad är din reflektion av den där kvällen, natten, Erik?
Ja, sagolik ceremoni och vidden av vad han har betytt för svensk hockey och svensk idrott, det går ju inte att mäta. Och det som du beskriver, det var ett enormt intresse runt sändningen, vilket ju värmer hjärtat enormt, för att han är ju värd att hyllas. Alltså från Röjsmohallen i Åre tillsammans med tvillingbrorsan Joel till taket i Madison Square Garden, och på vilket sätt han har gjort det. Alltså från, jag pratade med en lagkompis till honom, John Persson, som var med honom under Rögletiden när Peter och Eva, Gabriella stora syster då, mamma och pappa, Peter och Eva alltså, och sen så Joel och Henke flyttade från Åre ner till Bås då, och han var i Rögle i några år där i ungdomshockeyn, och de sa att precis samma intensitet, fokus, tävlingsinstinkt och noggrannhet som han hade när han var 12, 13, 14 år. Det är det vi har sett han har haft varje dag fram till han tvingades att lägga plocken på hyllan på grund av sina hjärtproblem. Så att han är ju ett fenomen, och att han kunde också anpassa sitt spel. Vi minns att skydden blev mindre där. NHL tajtade till handskarna och benskydden och strömlinjeformade utrustningen tillsammans med Benoit Allaire, sin mästerlige målvaktstränare, så lyckades de hela tiden hitta sätt att rädda ännu fler puckar trots att skydden blev mindre. Så att hatten av, och alltså stort grattis till en enastående karriär, och tack för den inspiration och den förebild som han har varit för så många tjejer och killar som vill hålla på och testa stå i mål, eller överhuvudtaget blir charmad av den här karisman och klassen och stilen som han har nått ut med utanför hockeyn också.
Och det är ju väldigt ofta man är avundsjuk på våran NHL-reporter Jonathan Lindqvist, som ju far runt överallt, men det var extra mycket man kände att man hade velat vara Jonathan Lindqvist natten mellan fredag och lördag när han var på plats i Madison Square Garden.
Ja, med några dagars distans till Henkes tröjhissning så måste jag först och främst bara uttrycka en enorm tacksamhet över att man fick vara där. Det är ju, alltså förutom Stanley Cup så finns det ingenting som toppar tröjhissningen när man ska prata om den rent emotionella biten. Så det är en otrolig ynnest att få vara med om dem. Så man måste väl börja i den änden. Och jag kommer ha tre bestående minnen från den här kvällen om man ska försöka summera det. Eller egentligen från de här dagarna i New York överlag. Och om man ska börja med lite lättsamma så var det faktiskt är riktigt coolt att se hur mycket publiken i Garden fortfarande älskar Mats Zuccarello. Det var så fort han glimtade förbi på storbildsskärmen så exploderade Garden i suk. Det var nästan komiskt. Och på väg fram till själva kvällen så pratade jag såklart med väldigt många gamla lagkompisar till Henke. Och det känns som att Zuccarello är den enda som på riktigt vågade syka honom genom åren. Och det måste ha varit fantastiskt roligt för lagkompisar att fnissa åt i smyg såklart. Åt Zuccarello när han sa och tänkte att kom ihåg att hålla klubban i isen efter att han släppt in och mål mellan benen eller något sånt där. Jag tror att det landade jättebra hos Henke, som ju är känd för att inte alls ha en brinnande vinnarskalle. Och på tal om den så kan vi gå in på punkt nummer två då. Och det var inne på i sändningen hur häftigt det var att när man pratade om Henke på väg fram till den här kvällen, se hur mycket han verkade verkligen njuta av det här, hur glad han var över möjligheten att få visa tacksamhet till fansen och alla som var med på resan och kunna bjuda in så många nära och kära för att få dela den här kvällen med honom. Det var uppenbart hur glad han var över det, och också harmonisk han verkade överlag med sitt nya liv, att han verkligen kunna njuta av det här livet utan måsten efter årtiondet av det här maniska fokus vi alla känner till så väl, som gjorde honom så bra och till sin eras absolut jämnaste toppmålvakt. Jag tror inte att någon har varit så konsekvent bra så länge som honom, i alla fall inte den här eran. Och om vi då ska avsluta så går det inte att komma från det uppenbara, att ha ett fullsatt Madison Square Garden, världens mest berömda arena i världens inofficiella huvudstad kan vi väl kalla den för. Att höra de här 18 000 människorna skrika ut sin kärlek till en superstjärna som en gång bara var en liten pojke upp i Jämtland med en dröm. Helt ärligt så var det stundtals svårt att höra talarna, inte minst Henke själv, för att det var så enormt högljutt och otroligt häftigt. Hockeyn är ju sån, den är alltid rörelse framåt, det är nästa byte och nästa match och nästa säsong. Och tröjhissningen är väl en av få gånger man verkligen stannar upp och tar in något för vad det är, och när man gör det och inser att Henrik Lundqvist är faktiskt en av de absolut största stjärnorna i New York Rangers historia. Och jag hör den här arenan med återigen 18 000 människor som har betalat tusentals svenska kronor för de billigaste platserna för att komma in och vara med om den här kvällen. Bara skrika ut hans namn. Om man pratar med folk i stan och inser hur stor han är, en av de största spelarna i New York Rangers historia. Det är otroligt häftigt om man ska avslutade man började, så är jag bara otroligt tacksam över att man fick vara med och uppleva den här fantastiska kvällen på plats.
Tack så mycket för den rapporten och arbetet den här kvällen, att man får kalla det arbete förresten, att bevaka sån ceremoni. Men han är inne och berör många av de här sakerna som man kände själv också. För om vi bara tar personen, människan Henrik Lundqvist, hur uppfattade du honom under den här speciella ceremonin och dagen, kvällen, dagarna, Håkan?
Jag tror att han var för första väldigt förberedd på den. Han hade gått och väntat på en, jag tror också att mycket av vad ska man kalla det, startskottet för hans nästa karriär har börjat redan, i och med att han började jobba lite på MSG då, med TV och allting sånt där. Så att jag tror att han var som sagt ytterst förberedd på det, både haft någon talcoach, han har haft någon skräddare, konstigt nog en skräddare kanske, en hårfrisör. Men alltså alla de här grejerna runt omkring som ni benämner i förberedelserna i sporten, det har han ju liksom fört över och haft nu inför det här. För man såg ju, det var ju liksom inga, det var inga fläckar på kavajen eller någon mjäll på axlarna eller något sånt där, utan allting var perfekt. Allting såg ju för jäkla snyggt ut. Och det ska man också till ge lite till hela de som har genomfört ceremonin då, att det vart ju inte så där kitschigt eller plastigt eller överdrivet som det lätt kan bli när amerikaner ska dra till och göra något speciellt här. Och speciellt i New York då, där man måste liksom vara lite extra för att utmärka sig. Jag tyckte det var på en väldigt bra nivå. Ja, jag har varit väldigt imponerad faktiskt av det sättet han förde sig. Va? Man såg att han var ödmjukt stolt och väldigt insupande av alla beröm och all uppskattning han fick runt omkring. Och sen är det ju lite sådär att när du har en familj med och allting sånt här. Det är samma sak som när du spelar i ett lag. Att delad glädje är dubbel glädje. Att få uppleva det här tillsammans då med sin närmaste familj och sen en... Jag tror han sa vid något tillfälle, han hade över 130 gäster alltså, som han hade bjudit in själv, gamla kompisar, lagkamrater, vänner, bekanta och liknande. Och det är klart, när du får dela en sån uppskattning med så många, då blir det ju, det blir något extra för varje person som man känner att man är delaktig med.
Men man har ju sett många ceremonier, inte bara de svenska utan alla andra superstjärnor som har fått sina tröjor upp i taken. Det är inte ofta man ser någon med den här otroliga klassen. Jag tror det var du som använde det ordet också, Erik, när du skrev något tweet eller på Instagram noterade allting. Just Henrik Lundqvists klass och stil. Utveckla det lite.
Ja, det är Håkan inne på det, att han har ju den här tävlingsinstinkten att vad han än ger sig in i så gör han det till 100%. Han blir helt absorberad av att göra den uppgiften, och det gjorde han ju i målet, och det gör han även vid sidan om, och han har den här otroliga kombinationen att ta fullt personligt eget ansvar för sin prestation och samtidigt kunna be om hjälp. Så att han ser ju ut som en filmstjärna. Jag vet inte om ni minns när det var US Open i tennis, när han satt på läktaren i en sektion bredvid Tom Cruise och
Brad Pitt
och några till. Och det var nästan så att ögonen drogs till Lundqvist, att han hade ännu mer karisma än de två kanske mest karismatiska filmstjärnorna. Så det är på den nivån han rör sig. Men just som Håkan säger, den här delade glädjen och tacksamheten över alla som har stöttat honom. Alltså Peter och Eva såklart, mamma och pappa och närmaste familj med Gabrielle och Joel. Men sen också materialförvaltaren som kom med alla puckar som han hade hållit nollan, och de kramades, och man såg att Henke blev rörd, och ja, men tårar rann ner för hans kinder som han torkade bort, för dels den här matrisen har kämpat mot sjukdom och så, men alla de månader, alla dagar när matrisen har hjälpt till med slipningen och fixa utrustningen, det blir som nästan ens närmsta vän och stöttepelare. Så det är ju många sådana här osjungna hjältar som var nära Henrik Lundqvist och delade det här. Och sen då de här superstjärnorna som Mark Messier, Mike Richter, Brian Leach och de andra legendarerna som är där uppe i taket när de sitter bakom. Det är ju så att jag hade gåshud i stort sett halva ceremonin, och även för mig så rann det någon glädjetår av tacksamhet och även stolthet över att få bevittna en sån här karriär av en svensk idrottsman.
Ja, du fick vara med på slutet också när han tillkännagav det här beslutet då, att han skulle lägga ner sin karriär, och ja, man måste ju poppa upp John McEnroe och så komma in där. Så det är bara cool som John McEnroe kan göra. Du vet. Det är en liten sliten kavaj och så skjortan, precis som att han har varit ute kvällen innan. Då. Men,
de hade inte samma skräddare de två.
Eller hur? Det var lite som den gången, Håkan, när jag hämtade upp dig nere i Malmö, tror jag, där vi skulle till Karlskrona och göra en match, och du råkade få med någon kavaj från glada 80-talet som var brännmärkt. Det var något cigarrmärke på den på sidan, så att det var hål i den. Kommer du ihåg det?
Jo, men du vet, alla kavajer har man ju haft på någon eller annan guldfest, och det har ju blivit rätt många kavajer respektive guldfester, så det är klart att det blir lite rifter och hål lite här och där, för så är det så att...
Kommer du ihåg hur vi fixade det?
Man ska inte... Ja, det var ju tuschpenna.
Ja, Svart tuschpenna tog jag där och målade till på direktörens kavaj. Det blev hur bra som helst. Du, det som har reflekterats lite kring den här hyllningen med Henrik, det är ju idel lovord, men det är många som var lite konfunderade kring varför det lät som burop inne i arenan när Henrik höll tal bland annat. Vad är ditt svar till dem, Håkan?
Det som de pratade om, det var ju faktiskt då att det kom enstaka burop när han nämnde just att han ville tacka ägarna, James Dolan där. Dolan är ju inte så populär, dels för att han äger så att säga både basketlaget och Rangers, och ingen av dem har gått speciellt bra. Han har lagt sig i lite vid vissa tillfällen, och han var väl också den som på något sätt sanktionerade hela det här beslutet att de skulle göra sin rebuild, som inte har gått speciellt bra för alla deras fans då, utan har uppfattats som ett riktigt, riktigt feltramp. Så att det var ju Dolan och ingen annan som fick allt negativt där. Och sen var det ju någon som tyckte att det buas när man panorerade över det där med kameran då, så kom Zuccarello in och alla började skrika Zook!
Det är en hyllning.
Ja, och man trodde att det var ett boom, men det var det inte. Det var ju Zook! Och folk lära sig att tvätta öronen innan de sändningarna.
Ja, men Jonathan var inne på det också, att det var ju en ruggig ljudkulista inne i Madison Square Garden också då. Vad känner du över det där, Erik, när talet var med Henka? Fick jag avbryta flera gånger under det också då, för att det hyllades och skrek och jublades. Vad tänker du kring det?
Det gör det hela ännu mer imponerande att det här inträdande talet också, att han hade sån... Ja, men närvaro, att när de här Henke-tjänsterna och det drog igång, då pausade han ju och tog in det. Och så det gör det ju svårare på ett sätt, men det bemästrar han ju också på samma sätt som han var den bästa svenska målvakten genom alla tider i hockeymålet och även Rangers bästa genom tiderna. Det var den tredje keepen genom tiderna i Rangers att få sin tröja i taket, och den elfte spelaren totalt. Och som ni pratade om förra veckan också, den tionde svenska spelaren. Jag vill också bara nämna frun Therese. Han höll ju fint tal där, vilken berg- och dalbana känslomässigt det är när man är så investerad som Henrik Lundqvist är inför varje match, varje prestation. Så när det går bra, då är eufori och livet leker, och när det inte går bra, då är man nere i källan. Och Therese har ju stått där som en klippa vid sidan och betraktat det hela och stöttat. Och de träffades ju för så länge sedan. Det var väl sena tonåren. Det är ju över 20 år sedan de träffas och har hållit ihop och kämpat tillsammans. Och sen så då döttrarna Charlize och Julie. Så ja, det var en femstjärnig tillställning som jag kommer minnas för resten av mitt liv.
Ja, det var häftigt att få se det, tionde svensken då som får sin tröja pensionerad. Det var häftigt också att Joel satt där. Undrar om de förstår hur stor Joel Lundqvist är i svensk hockey där borta. Det var ungefär som att här kommer Henkes brorsa bara.
Det hade de faktiskt kunnat sagt, att VM-gulden och alla SM-guld och Champions Hockey League, och för att han är ju egentligen Sveriges motsvarighet till Mark Messier där borta.
Ja, det är stora ord, men visst är det så. Joel Lundqvist, och vi som sagt hyllar Henrik Lundqvist till den här magiska karriären, och som ni var inne på, det blir ytterst intressant att se vad han ska göra nu i fortsättningen. Närmast är han ju expert i Discoverys OS-sändningar, det tar ju sin början här också, så det är nog bäst han ringer Joel och hör lite då vad som händer med alla de här spelarna som Joel brukar möta ju, för det är de han ska kommentera nu, Henke också. Det kommer säkert bli hur bra som helst. Peter Forsberg är ju med honom där vid sidan också, tillsammans med Karin Frick i studion. Forsberg som också var i Madison Square Garden och höll koll på vad som hände där med sin polare Lundqvist. En annan sak som har varit stor och som både Forsberg och Henrik Lundqvist har upplevt är ju eufori när man vinner en stor titel och gör det med svenska landslaget. För handbolls-EM gick ju inte någon obemärkt förbi. Vilken grej det var, Håkan. Vi skulle ju kommentera Pittsburghs möte med Los Angeles Kings typ mitt i handbollen. Vi hade lite problem, eller hur?
Ja, det blir ju lite så att man blir lite tudelad då, för självklart var ju en hel del uppmärksamhet och intresse på handbollen också. Det är ju så när de här speciella tillfällena, och framförallt på det sättet som laget hade tagit sig fram, så var man ju intresserad av att om det skulle gå hela vägen eller om det skulle bli sånt där bittert nederlag i sista sekunden. Va? Men det får vi väl säga till allas glädje. Så gick det hela vägen den här gången. Så, och med några sådana här riktiga tv-guldkorn också, som den sista timeouten där och Ekbergs straff och en massa roliga grejer som hände efteråt. Det är ju lite annorlunda. Nu för tiden så är kamerorna med så pass nära överallt. Kamera, mikrofon, ända in i omklädningsrummet, timeouter, presentationer. Så att du missar ju ingenting, om man får säga så, jämfört med vad kanske för 10, 15, 20 år sedan på de här tillfällena. Så att det blir alltid liksom en ny kunskap, en ny erfarenhet när man får vara så nära som man har fått vara nu på det här stället.
Och vi fick ju öronen där när vi satt och kommenterade matchen. Nu leder de med 1, nu är det lika. Och det var ju väldigt dramatiskt då, samtidigt som man skulle kommentera och hålla koll på det som skedde på isen. Men Erik, du som satt och följde det där, och jag vet att du fastnade speciellt för den där timeouten. Berätta.
Ja, det hade ni två skärmar på också samtidigt. Det hade jag också, fast utan att kommentera Pittsburgh då, LA Kings. Jag har varit imponerad av det här laget med stort L, alltså ledarskapet ända från tränarna ner till det inre ledarskapet med Jim Gottfridsson i spetsen. Och den här sista timeouten, det var rysningar, så att jag valde att spela in det. Får jag spela upp det här?
Ja, gör det! Jim Gottfridsson i Viaplay.
Gotte är grym. Han är kung. Alltså det här är ju ledarskap när det är skarpt läge. Alltså allting är på sin spets och han kliver fram som man alltid gör i timeouter. Han och Glenn Solberg brukar köra en kort bara, vad ska vi prata om? Och sen så kör ju Gottfridsson ofta stora delar av snacket, och jag älskar den typen av ledarskap eftersom han är så inne i matchen och har ju någon sorts sån här, Martin Frändesjö sa att han ser handboll i tre dimensioner, alltså han är tredimensionell. Och ja, det var så extremt häftigt, och vilken fart det där fick på Twitter också. Så jag la ut det där på Twitter, alltså över 1000 delningar och 7000 likes. Så det där är ju resonans i hela den svenska folksjälen.
Ja, jag tror det var ännu fler som hade tittat på klippet där. Det var helt...
Ja, över 200 000 har tittat.
Ja. Helt sanslöst då. Man kan komma in på det. Det där har man ju hört tidigare och sett även under Bengan Boys att det är spelare som håller i timeout och sånt. Men skulle du kalla det där ett modernt ledarskap, Håkan, att det går mot det här att spelarna blir ännu mer involverade? Vad som ska göras?
Det är alltid en tunn gräns som går mellan ordning och kaos. Så att, jag tror att det där är någonting som man får ha den här lilla fingerspitzkefylen på från ledningens sida. Att hur långt man ska släppa det. Och vilka individer man har egentligen som just tar på sig det ledarskapet då. För det är inte alla som är byggda så att de kan göra som Gottfridsson gjorde. Och det är lite annorlunda också, konstigt. För Glenn Solberg som är norrman, som jag känner ju till det norska ledarskapet. Och de är ju väldigt mer auktoritära i många sätt. Och det är ju samma sak den norska Berge som Solberg jobbar med förut. Och som inte han riktigt kom överens om. Han fick ju sluta där av lite outgrundliga anledningar då. Där är det inte alls riktigt på samma sätt, för där är man mer som sagt på den gamla skolan att coachen går in först och sen så drar han upp några 4-5 riktlinjer med grabbarna och sen så tar spelarna över själva och finjusterar då så att säga vem som ska göra vad vid vissa lägen, och om det är då i Sagåsen eller om det är Osallaman eller vem det var i det norska laget som gör det. Och samma sak har ju danskarna där ser ju han Nikolaj där som är väldigt pekande med handen för att tala om vad de ska göra. Och sen i sista 3-4-5 sekunderna där så går spelarna in. Och då har de ändå Mikkel Hansen som är då kanske världens bästa, inte genom tiderna kanske, men en av de bästa genom tiderna som egentligen tar den lilla grejen. Så att det är nog väldigt, väldigt varierat. Och sen ska vi veta att handboll är ju ett av de landslag som ligger och spelar flest turneringar och samlingar per år. Så att det är ett rätt sammansvetsat lag. Så jag tror de känner varandra väldigt väl. Plus att alla bryter ju på skånska. Eller halländska. Det är ett rätt lokalt lag egentligen. Trots att det är ett landslag.
Ja, det är häftigt. Man såg ju den här vinnarinstinkten. Den personifierades ju av Gottfridsson. Men skulle det där funka i hockeyn också? Till exempel vid ett powerplay, Erik. Nu vet jag att nu sitter ju spelarna själva. Och de sitter i kedjorna och i formationer och diskuterar i omklädningsrummet. Men vad tror du om det? Hur stor är skillnaden hockey-handboll?
Ja, det är inte så stor skillnad, utan det funkar alldeles utmärkt om du har en Gottfridsson eller om du har en Jörgen Jönsson, en Peter Nordström, en sån här som har så extremt hög taktisk kunskap i spelet och är så inne i adrenalinet och vill ta den rollen och positionen. Men det måste man ju känna av som ledarstab och som huvudtränare, att har jag de figurerna som kan göra en Gottfridsson, eller har jag inte det? Och har man inte det, då är det ju viktigt att ledaren själv i så fall är väldigt tydlig, ja, lite på Gottfridsson maner, fast kanske inte så mycket adrenalin som man har när man är mitt i spelet, men det gäller ju att verkligen anpassa till den spelartrupp man har. Men det går ju verkligen mot både här och borta i Nordamerika att det är mer inkluderande ledarskap där spelare är mer delaktiga i processen att påverka hur man ska dels styra det taktiska men även alltså både från det stora, lite större strategiska beslut i taktiken, men även de här detaljerna i powerplay eller om man ska göra korrigeringar i forechecking och styrspel och så vidare. Där är ju de bästa spelarna, de är ju så otroligt smarta och kan vara med. Det vore ju nästan tjänstefel att inte utnyttja den kunskapen och tro att man kan allt själv bäst som ledare, utan tvärtom, använd dem. De som har den här insikten i spelet, och då blir ju laget bättre, och det är ju svenska handbollslandslaget ett utmärkt exempel på.
Men Erik, du som är den som senast har varit inne i ett omklädningsrum och varit ledare av oss tre här på elitnivå. Och om du bara reflekterar till det och vad du minns, var det någon gång som att ni utnyttjade någon av de här stora spelarna och sa att ja, men du tar pausen nu, när det var lite irritation, när det var någonting som var tvunget att hända? Eller hur arbetar man?
Absolut, jag har ju varit med i två eror om vi pratar i Färjestad då, som var väldigt framgångsrika där. Ja, men från 06 till jag kom, och sen 14 lämnade jag och kom över till Viaplay då. Men i första eran så var det ju, som jag sa, Jörgen Jönsson och Peter Nordström som och Toto Rodin också, som förde väldigt mycket talan i omklädningsrummet. Dels att mana på när de kände att det inte var nog bra inställning, alltså att man höll igen lite, att våga och att våga sticka in näsan. Det var ju en del, den här attityden och kroppsspråket pratade Peter Nordström väldigt mycket om, att ha bra kroppsspråk. Men sen var det även det taktiska, så att ofta, vi säger Tommy Samuelsson när han var coach, och så kanske han drog två, tre saker, men sen så adderade ofta Peter eller Jörgen antingen direkt man kom in efter pausen eller innan man gick ut, så att de bidrog alltid på det sättet. Och sen tog ju Rickard Wallin över den manteln, och vi som känner honom vet ju hur klok och hockeysmart han är, men dessutom när han har rustningen på sig, och hockeyrustningen, då adderar man ju en massa adrenalin också som man inte får se i en tv-studio till exempel, eller som nu när han är sportdirektör på samma sätt, utan då har han ju lite mer akademiskt kylig när han pratar på ett excellent sätt. Men i omklädningsrummet tog han ju också den rollen att han verkligen sa att det är det här som behövs göras. Och jag vill också en sak till, ett element som var intressant i Färjestad, var att ibland när Håkan Loob, när han var sportchef och kände att det här är inte nog bra, nu är det verkligen för dålig attityd, då kom han ner, knacka på tränarrumsdörren och fråga Tommy och så andra, får jag adressera laget nu? Och då sa ju Tommy att japp, det är läge att göra det nu, gå in. Och då gick Håkan in, och då kunde han ju ta en tuggummiburk och kasta den i väggen. Och sen så instruera, så här ska man göra när man är forward och styr. Släpp inte en jävel över bron här på kanten. Och när ni får lägen framför mål, ner med klubban. Och du vet, det är en del svordomar, men det är en extrem energi. Ungefär som vi såg hos Gottfridsson. Men det jag gillade med Håkans sätt att leda uppifrån var att han alltid frågade om mandat från till exempel Tommy Samuelsson innan han gick in och adresserade laget. Men ja, det var en liten inblick hur det kan se ut i en ledarskap.
Det är ju intressant det där, för jag vet att du har ju berättat det här i podcasten också, Håkan, att det var inte långt från att du gick ner i Djurgårdens omklädningsrum i början av den här säsongen. Var det vanligt på din tid i Djurgården att det kom ner gamla storspelare och röt till också?
Nej, det har hänt vid något tillfälle. Lasse Björn kom in i omklädningsrummet en gång och tyckte att vi spelade som mesar, vilket vi kanske gjorde också. Så att det har så sagt varit attraktivt, och det är liksom bara en sån där känsla att man skulle gärna vilja gå in och skrika lite, precis som alla andra supportrar, va? Men jag har inte alls den mandat, jag kommer inte ens ner, jag har inte passerkort, jag kommer in i gången ens,
att, du är trean i taket.
Du står och bankar på dörren.
Nej, det är nog mer, jag får stå och banka på dörren för att komma in i sådana fall ute på arenan, för jag blir utkastad. Exakt.
Ja. Men när Lasse Björn kom in den gången, hur reagerade ni? Var det någon som sa någonting eller vad hände?
Ja, det var ju 20 stycken fågelholkar som satt där inne och undrade vad var det där som dök upp nu? Det var ju först efteråt man kom att tänka på två saker. Ett, det var Lasse Björn, och vad sa han sen då? Okej, vi skulle inte vara som att spela så illa alltså, som vi gjorde. Jaha, ja, okej. Ja, ja. Ja, då går vi väl ut då.
Ja.
Alltså, det är ju mer en sån här... Ja, fäkta i vinden lite, så att det märks ju inte så mycket. Det är inte det viktigaste. Det viktigaste är många andra detaljer som dyker upp. Men det är klart, ibland kan ju sådana där grejer väcka också. Att någon kastar något i väggen eller slår sönder ett bord eller ja, skäller ut någon eller vad det ska vara. Det gäller ju liksom att hitta ett sätt att förändra tillståndet för vissa som är lite ja, drabbade av nerver eller belastning av andra saker. Så att, det kan väl funka, men jag tror inte det är något recept som varje vecka ska innehålla.
Men upplevde du att det var svårare att höja rösten, och det handlar inte om att man ska förbanna, det handlar om att man ska hjälpa laget på ett vis, när du kom till landslaget, Håkan, kontra hur det var i Djurgården som ju var ditt lag där du var uppvuxen till exempel och visste exakt vad som gällde?
Egentligen inte någon större skillnad, för att på min tid så var det ju ofta så att vi var ju samma gäng som hade egentligen spelat ända sedan pojklandslaget, juniorlandslagen, vikingarna, allt upp i A-landslaget. Så att det var egentligen samma gäng med killar. Det dök upp några in och ut, så att den stora stommen i laget, den var ju egentligen ograverad. Och vi hade ju våra positioner på något vänster som var rätt så tydliga redan från juniorlandslagsdagarna. Så att när du väl kom upp och fick någon form av roll, för att Man hamnade i en grupp då som kallades stomspelare. Och då fick man massor med pärmar med övningar som man skulle lära sig. För man skulle stå först på träningarna och visa de som kom upp som inte hade varit med förut och lite sånt där. Och direkt när man hade fått det, så var ju det liksom en signal att nu får ni ta tag i det här när det kör ihop sig lite. Och de tränare som jag hade på landslaget på den tiden, de var också mycket för det här som vi ser nu, att alltså lägga upp ansvaret på spelarna. Man förbereder dem på träningar och före matchen, men sen under matchen, då är det så sagt spelarna. För att det går att göra lätt lite ifrån båset. Man kan justera lite, du kan byta femmer och sånt där, men i det stora hela så är det du har lagt ner i förberedelse som avgör lite hur matcherna ser ut också, ja.
Jag kan bara känna själv från min karriär då, när man kom från klubblaget till landslaget, och jag hade ju förmånen att få vara kapten där sista åren jag var med i landslaget, att man fick ju vara på ett litet annat vis, för då satt man i ett omklädningsrum där det satt kanske typ 10 andra kaptener som var kapten i sina klubblag och var vana också att vara ledare, och då behövde man ju inte vara lika kanske noggrann just i de här vanliga sakerna, att kom igen nu, du vet, det här peppandet på det sättet, utan det var lite mer att man skulle bara visa vägen, men nu ska vi göra det här, det är det här som gäller. Så det var på ett annat vis, kan jag tycka, när man kom till landslaget, och man märkte också att väldigt många spelare vågade inte vara den de är i klubblagen när de kom till landslaget, och det knöt sig. Spelare som var betydligt bättre än vad man själv var fick inte alls ut det i blågult. Känner du igen
det? Nej, men det tror jag. Det var nog väldigt vanligt. Dels så var de ju oftast drabbade lite av det här att få Tre Kronor-tröjan på sig, för att det blir så många helt plötsligt som tittar på en. Är du ett klubblag, ja, då är det en av, ja, i dagsläget 14 stora supporterkretsar som följer dig, va? Kommer du på landslaget, då har du liksom alla 14 stycken som tittar på det. Och 13 av dem tycker gärna att det skulle vara någon annan som var uttagen istället för dig. Så det är klart, du får ju bära det där. Det är ett annat ok du får när du får på dig landslagströjan. Men sen är det ju ofta så när du kommer upp i landslaget, så är du pass skicklig, du får en bekräftelse på det, och då är det egentligen lite när du hamnar i någon form av ja, kaptensroll eller liknande, då blir det liksom lead by example. Alltså du måste gå först, du måste gå i bräschen för dem och visa hur man ska spela. Egentligen inte skrika så mycket. Nej. Utan det är prestera för att visa de andra.
Mm. Nej, så är det verkligen. Om man tittar på det här också med förbundskaptener, hur mycket skulle du önska att de samarbetade ännu mer över gränserna, Erik? Jag vet ju att de gjorde det tidigare med Rickard Grönborg och Jan Andersson, var det väl fotbollslandslagets förbundskapten som träffades relativt ofta. Jag vet inte hur Garpenlöv agerar nu, men hur känner du det när du känner sån som Glenn Solberg lyckas så bra som man gör med sitt jobb, norrmannen, i Sverige?
Ja, och förhoppningsvis sker det utan att vi vet om det. Att det inte kommer ut till media, utan att man kan ha såna här samtal där man bollar idéer. Och hade jag jobbat i en hög förbundskaptensposition, ja, men som Janne Andersson eller Sam Hallam till exempel som ska ta över. Garpenlöv är lite tätt inpå nu inför OS. Men att slå ett samtal, skicka ett sms, kan, har du en halvtimme över, vi kan bolla lite idéer. För det är så man utvecklas och växer och som du säger, crossover. Man kan lära sig från andra sporter och vad är det handbollen gör så bra? Alltså de har så otrolig lagsammanhållning. Och spelarna, den här unga killen Walter Krins som kom in på ett bananskal och visade sån kyla och vågade bidra med sitt spel. Han vågade ju bidra med sina spetskvaliteter. Alltså måste han ha känt sig trygg. Han måste ha känt sig välkomnad och accepterad och älskad för det han kan bidra med. Och hur gjorde de för att skapa den stämningen? Det är en jättebra fråga, Niklas. Och där kan man ju göra sådana vinster. Alltså hjälpa varann att bli bättre och utvecklas även över sporterna.
Om man bara tittar på...
Om ni tänker lite brett nu så är ishockey och fotboll rätt lika. Va? Det handlar om ett statiskt försvarsspel. Det handlar om ett rätt så statiskt anfallsspel med väldigt mycket förbestämda rörelser, detaljer, speciellt i powerplay. Det handlar om ett jäkligt snabbt vändning av spelet, en mycket kontringar som kommer av målvaktsräddningar. Och när du säger och beskriver det så där så kan du beskriva ishockeyn, men du kan också beskriva handbollen. Handbollen och ishockeyn är relativt lika. Det är, planen är lite begränsad, det är lite tajtare, du kan byta in spelare till höger och vänster. Så att ishockey och handboll passar väldigt bra. Fotboll och bandy passar bra för det är ungefär samma förutsättningar. Så att du måste titta på lite sådana där saker också. För att många gånger så när man pratar ledarskap så pratar man teknik, träningsmetodik, uppbyggnad av laget, personlighet och allting sånt där. Så att det gäller ju att hitta de som egentligen känner att de har lite utbyte av varandra också. Om man ska prata ledarskap generellt, metodiker och mental träning och sånt där. Där tror jag att man har rätt så bra uppdannat i Sverige för att du har ett SOK som samlar väldigt ofta de olympiska sporterna på stora möten och sammanför deras tränare. Men då är det ju inte grenspecifikt utan då är det mera överbryggande och på något vänster lite utanför de här boxarna som handlar om tekniken i respektive sport. Så jag tror att Sverige har det rätt så bra utbyte och sånt där. Men självklart, allting kan ju bli bättre. Men jag tror att det är väldigt viktigt att hitta sporter som är kompatibla med varandra på något vänster.
Ja, bra Håkan, får jag bara hoppa in där och säga att vi har pratat tidigare om att ålder spelar ingen roll så länge man fortsätter att vara nyfiken och vilja utvecklas i sitt ledarskap, om vi pratar ledare. Så det gäller ju också egentligen bara sträcka ut en hand och testa och funka kemi när man känner att man har ett utbyte, då är det ju bara att fortsätta där. Det är ju många målvaktstränare som har hört av sig till mig både från fotboll och handboll och vela bolla idéer genom åren. Och det tycker jag är väldigt stimulerande själv också och lärt mig mycket, mycket av det. Och sen vill jag bara addera också att tidigare sa jag att jag saknade en mental resurs, en mental coach i juniorlandslaget. Någonting som Grönborg hade på sin tid, Ola Berggren var ju med då. Vila i frid, underbar människa som hjälpte till mycket då. Men senaste åren har det ju inte funnits någon där. Däremot, alltså i svensk hockey, däremot i handbollen har man, och även i fotbollslandslaget, där har man en mental resurs. Och det är också någonting så värt att poängtera, tycker jag.
Om vi ska avsluta det här ämnet då, för vi måste ju bolla vidare. Nu har vi blivit en handbollspodd. Vi kanske ska starta det också. Inspelning på onsdagen. Via Play handbollspodden. Det får Frändesjö och Alm och Sjögren fixa. De gjorde ett suveränt jobb i studion. Tillsammans med Lindgren och Tennisberg och Lindqvist var det också. Hatten av för er. Men du Håkan, om du bara får den här frågan bara så här pang på. Topp tre främsta ledare i Sverige, alla sporter. Vilka tre har fastnat för dig då?
Oh, det är liksom, du skulle kunna gå tillbaka till Ed Riegel som egentligen var den som satte igång hockeyn i Sverige.
Ah, så långt behöver vi inte gå tillbaka, vi stannar vid modern tid.
Nej, men jag måste ta upp en kille som ofta hamnar utanför och det är faktiskt Anders Christiansson, volleybolltränare som egentligen hämtade upp Sverige, som skapade ett handbollsfeber i slutet på 80-talet när de tog silver i Globen. Då slog Sovjet bland annat och sånt där, va? Och som nu är han har ju varit över hela världen och varit tränare. Det är liksom en sån där en liten juvel som ändrade sporten, drev igenom nya principer, hittade ett nytt sätt att tänka och jobba. Så att därför så tycker jag han ska in där. Jag tycker också Tommy Svensson ska in där. Pedagog som tog fotbollslandslaget till bronset 94. Men som vart liksom hela den här spelare, klubbtränare, landslagsledare. Gick hela stegen och klarade det lika bra. Och var egentligen fortfarande bara en enkel förskollärare från Växjö.
Jajamän, jag tänkte säga, du måste där nämna Växjö.
Ja. Och på samma vis Curre Lindström ska jag faktiskt ta upp. Curre som var lite dålig fick vi höra på. Hoppas att du klarar dig bra där nere i Thailand, Curre, i värmen. Men också en sån här kille, va? I stora delar en passionerad hockeykille, men egentligen i grund och botten en pedagog och en, egentligen ska man säga, lekledare. För Curre var närmast man kan komma en scoutchef. Han hade liksom alla bollar i luften på en gång. Om det var hockeyn så var han skitduktig på det. Var det saker och ting utanför rinken så var han skitduktig på det. Var han en kompis så var han skitduktig på det. En liten sån där schweizerkniv som ledare som jag tycker också är mycket, mycket väl värd att nämna. Så att Christiansson, Svensson, Lindström.
Ja, fina namn Håkan, verkligen. Vill du addera någon? Riktigt finns i hur många som helst. Pia Sundhagen kanske jag skulle slänga in också, vilket jobb hon gör och har gjort.
På piano eller gitarr?
Ja, hon kan allting. Det är som Tord Gripet. Det kan vara en bra orkester. Har du någon du tänker på, Erik?
Åby Eriksson då, får du slänga in på pianot istället då?
Du ser.
Vi spelar in Erik. Jag vill addera till... Alltså, Conny Evensson har jag träffat ganska mycket där i Löbers Arena. Aldrig haft honom själv som coach, men hört väldigt många historier om att han kunde kombinera den här otroliga mänskliga värmen och också vara de här svarta ögonen när det är skarpt läge och kräva fokusering och att man tävlar och gör allt för laget. Alltså den kombinationen älskar jag. Och sen vill jag bara, Curre Lindström, jag minns Jarmo Myllys, min gamla målvaktskollega från Luleå. Jag pratade med honom om Curre, för Curre blev ju den som förde de finska lejonen med Jarmo i målet då till seger i Globen. VM-guldet där 95 och bara för att vidimera det Håkan sa, Jarmo gillade ju Curre jättemycket just för hans mänskliga kvaliteter och få spelarna att trivas tillsammans på ett otroligt bra sätt.
Mm, guldkurre. Ja, kan jag slänga in Hasse Olsson också, kommer nog honom, förbundskapten.
Ja, tennisen.
Ja.
Uppsala. Oj, oj, oj. Också lektor och pedagog i grunden.
Men såg ni tennisen förresten? Nadal. Medvedev.
Ja, det är det galnaste jag har sett.
Vilka atleter. De vägrar vika ner sig. Och Nadal nu, grattis, 21 Grand Slam-titlar. Då han en före då både Federer och Djokovic.
Så är det, den kampen kommer intensifieras. Räknar med att Roger laddar på ordentligt ner i Schweiz nu för att komma tillbaka då mot Wimbledon, gissar jag, och Djokovic då mot Paris. Men de som antar några sprutor för att han ska få med där. Du, ska vi stänga det här handbollsfönstret som vi hade här lite med den där timeouten en gång till, Erik. Den magiska. Gottfridsson.
Ja.
Så tar det. Han är dålig på kanten. Kör.
Ja, det där ska vi lyssna på inför varje sändning i den här studion.
För hela ditt jävla liv. Det låter väl som när Håkan pratar med alla djurgårdare nu då för att hålla sig kvar i SHL. Jag vet att du har funnits med lite i bakgrunden, Håkan. Vi behöver inte gå in på det, men det har ju hänt väldigt mycket i Djurgården och vi får den övergången till SHL. Det ligger ju på 14:e plats då och rusta. Vi har ju varit inne på att de rustar för kvalet, men det kan ju bli att de kravlar sig förbi lagen de jagar där med Timrå, Malmö, Brynäs, Linköping till exempel. Nu blir det med Joakim Fagervall vid rodret sparkad från Malmö men ska passa in i Djurgården. Varför?
Ja, det är väl egentligen också skulle jag vilja säga alltså, och rent ut personligt perspektiv nu inte i, med någon koppling till Djurgården alls annat än att jag är blågul röd in i själen. Det är väl liksom en liten chansning, va? Det tränar marknaden är inte speciellt stor. Djurgården har länge sökt en första tränare, en coach där man vill vara tre i båset och när det inte har funkat hittills då, så vill man ju ha den lilla avlastningen så att man har en backcoach, en forwardscoach, du har en huvudcoach. Så att jag tror det är lite det här Kajsa Varg, va? Till detta är jag nödd och tvungen. Att man tar det man haver. Så att det är väl sådär tycker jag. Det känns ju lite konstigt när man blir sparkad på ett ställe den ena veckan och blir klar för den andra klubben nästa vecka. För mig är det lite speciellt att det kan gå till på det sättet. Men sån är marknaden. Till detta är vi nödda och tvungna.
Och du vet ju att mitt smeknamn är Nicky Nyfiken. Finns det något annat namn där som var aktuellt som du kan säga nu när det är klart med Fagervall?
Ja, jag ska inte ta det som går innanför i de rummen. Men visst, det har funnits killar som är assisterande i ligan som egentligen passade väldigt bra för Djurgården som en första coach. Det hade det funnits. Så att det hade varit ett bättre alternativ. Men av andra saker och kontraktsskäl så gick inte det att lösa.
Nej, och vi respekterar det svaret också. Vi ska inte gå in och tänka vilka som är assisterande nu då för att bolla upp de namnen. Du ska slippa det, direktören där. Men vad säger du om det här, Erik? När man går från en klubb då som det kan handla om att man spelar om hur många miljoner som helst mot. Det kan ju faktiskt bli Djurgården-Malmö i ett kval. Det kan bli att Djurgården passerar Malmö precis på slutet också. Hur tänker du kring det?
För oss som är utomstående, Håkan har ju såklart sitt hjärta kvar där i Djurgården, självklart legendar som man är uppe i taket också, 22an. Så för oss, dig och mig Niklas och alla fans som inte har något med de här två lagen att göra så är det ju kittlande. Alltså det ger ju en extra krydda till anrättningen att man blir inte uppskattad så tillvida att Malmö känner att nej, vi ska ta en ny riktning med en annan ledning. Och sen då skötte han det jättesnyggt, Fagervall. Han tog fullt eget ansvar och inte skyllde på någon annan. Och några dagar senare så har han jobb i en annan klubb som kan likt en Rocky-film. Eller det blir ju en dramaturgi i en tv-serie där helt plötsligt det kan bli som du... För Malmös skull så, och deras fans hoppas med att de hittar rätt och kan blicka uppåt istället. Men det finns ju fortfarande en risk att det blir Djurgården och Malmö i en direkt avgörande bäst av 7 då. Så jag är fortfarande väldigt fascinerande över hur det är. Jag har ju själv varit med i ledarstaben när på något sätt det blir splittringar. Och vi har ju sett det i Malmös lag. Man tar hem Carl Söderberg, man adderar under säsongen Händemark och Magnus Pejevri Svensson kommer in och de fick inte ihop det. Det blev inte det här alltså sammanhängande kraften där man litar på varann och fick ut maximalt av spelartruppen långt därifrån. Och jag hörde en intervju med Fagervall där han sa att han ångrar att han trots den här pandemin och så inte gjorde lite mer teambildande saker.
Det är ju
intressant och det är också en extra utmaning för dagens ledare och ledarstaber i den här tiden av corona och de här restriktionerna. Att det är lite svårare säkert på många sätt i den dagliga verksamheten som är SHL att bygga den här otroliga lagandan som man normalt vill göra.
Och tänk också, jag har bara funderat på det, hur smart det var. Nu känner vi ju Joakim Fagervall, vi jobbade ju nära honom i Hockeyallsvenskan, framförallt i Västerås. Men den där intervjun han gjorde i bilen när man såg tavlorna i baksätet och att han var på väg att lämna södra Sverige och Malmö för att bege sig uppåt och han skulle väl hem till Umeå. Men han svarade ärligt på alla de där frågorna med Simon, och rakt ut gick det ju på alla sociala medier också, och han hyllades för sin rakrygghet. Och det här kan ju säkerligen, gissa jag, har smittats av sig direkt också till Djurgården som sitter där. Vi behöver en tränare, men det här verkar ju vara den perfekta. Det är klart att de har full koll på Fagervall, det fattar jag också. Men är du med hur jag tänker, Håkan? Hur smart det ändå var av Fagervall att göra det, ställa upp på den här intervjun?
Ja, det kan jag väl tycka också faktiskt. Nu är inte det, tror jag, någonting som du sätter in i CV:n som gör att du blir anställd på nästa ställe. Men jag förstår vad du menar, va? Att du får på något vänster sympatierna på din sida genom att säga som det var och ta åt det på de sakerna som du kanske har funderat på lite själv, vad du gjorde fel. Så att ärlighet var ju alltid längst. Va? Och så länge man inte har något att dölja, så finns det ju liksom ingen anledning att dölja det heller. För att ju mer du döljer och håller tyst och smyger undan, ju mer startar alla de här ryktena som du sen måste börja avkräfta på något vänster. Och det är jäkligt svårt. Så att jag har alltid sagt det också. Det finns ingen som är så smart som att vara rak och ärlig i första läget. Speciellt om du inte har något att dölja. Har du något att dölja däremot, då ska du hålla käft.
Ja. Ja, det är bra. Visdomsord från Södingen där. Vi ska ta det i vår podcast här också. Vi har ju pratat om det säkerligen i något avsnitt. Men hur en vardag ser ut för en tränare. Vi håller lite på den, Erik. För vi pratade så mycket handboll. Alltså tiden bara springer ju iväg. Men om vi bara slänger en blick på SHL som ju haltar sig framåt på grund av coviden som fortfarande då spökar för väldigt många lag. Men vad ser ni för vinnare just nu? Nu är det ju Luleå som är i topp, följt av Skellefteå, Rögle 3, Frölunda 4, Färjestad 5 med olika antal matcher i för sig. Men ändå, vad tänker du, Erik?
Ja, vi har sagt det tidigare också att vi får se hur förstärkningarna blir. Alltså när de har landat in innan det här fönstret stänger om några veckor, då kommer vi kunna säga exakt. Men till exempel Rögle då med Chris Abbott, sportchefen där, adderade här om dagen Valtteri Kemilainen, en finsk väldigt skicklig offensiv back som Rögle har gjort klart. Men han kommer spela OS för Finland i Peking, men sen så kommer han försöka bidra med att Rögle ska ta sitt första SM-guld i historien. Och det är därför jag har ju sagt Rögle nu under lång tid, alltså under 2 års tid eller 3 års tid, att de kommer aspirera på SM-guldet år efter år. Och det var final i fjol, Växjö blev för svåra, Rögle hade skadeproblem då, men i år så tror jag att det kommer bli året när man vinner sitt första SM-guld.
Vad svarar du upp med, Håkan?
Ja, du har ju Erik ändrat sig för varje gång, och sen så kommer han alltid tillbaka att det här har jag sagt i 3 år nu, va?
Men nej, Håkan, gå tillbaka.
Nu går ju igenom alla lag varenda gång som är i slutspel.
Ge det, hjälp mig här nu.
Nej, nu får du stå för ditt eget. Jag tycker att...
Kära lyssnare, gå tillbaka och lyssna. Det här tar jag inte, Håkan. Jag har sagt Rögle i 2,5 år och jag står fast vid det. Vem tar du?
Ja, du tippade Rögle i fjol också.
Jag har sett Rögle hela säsongen, så att det är ingen snack om det. De är de som är så att säga första utmanare, det är de som har engagemanget, det är de som vill vinna för att de har varit så nära. Det är de som egentligen har hittat sponsorerna som gör det möjligt att göra både bra och misslyckade värvningar. Jelena som de plockade fram har vi inte sett ens. Nu köper man in en finsk back istället för att komplettera upp där. Så att det är väl inget tvivel om att de som man egentligen måste besegra för att vinna, det är Rögle. Rögle är favorit, Rögle är de som satsar mest både på ledarsidan och på spelarsidan, så att de får vara, tror jag, huvudmålet för alla andra klubbar oavsett var man hamnar i tabellen, och det kommer bli en spännande utmaning för dem. De slår inte underläge längre, vilket de har gjort de 2 tidigare åren, utan jag tror faktiskt att de är favorit hos de flesta andra lag och de ser som huvudutmanaren.
Ja, båda med Rögle alltså, och det vet vi att du har haft koll på Rögle länge, Erik, och sagt det också. Men härligt, Södingen.
Vem tippar du då, Niklas?
Ja, men jag tror att, nu är jag ju bara programledare, men jag var ju inne på det lite, tror jag, nuddade vid Luleå tidigare. Inte bara för att de toppar just nu, men jag har för mig att jag sa Bulan Berglunds
gäng. Nu kommer Erik också säga, ja, jag tror också på Luleå, nu tror jag också på Luleå.
Nej, men jag tror att de kan bli farliga. Det brinner mycket där uppe nu, och han verkar få koll på det. Omark kommer bli tungan på vågen när det väl ska avgöras. Häftigt slutspel. Jag skriver rubriken SHL ovissare än på många, många år. Är jag fel ute?
Ja, i alla fall Erik... i slutspelet. I alla fall i slutspelet, ja.
I slutspelet, ja. Erik Gustafsson också fick ju covid och åker inte till OS. Och det är också bra för Luleå, så det talar för dem. Och som sagt, trollgubben, artisten Omark, om han får förutsättningar att briljera offensivt, då kommer Luleå ha bra möjlighet att vinna sitt andra guld för herrarna. Men du, jag fortsätter tippa Rögle då.
Ja, gör det. Jag ändrar inte det
men...
nu. Men.
Nej, inga män nu. Nu kör vi.
Nu kör vi. Vi skickar ner en puck i sarghörnet också, Håkan, i hockeyallsvenskan. Modo. Ludvig Persson ska upp dit från Frölunda nu, 18-årig stortalang. Ska de gå för det nu när det handlar om värvningarna? Vad tycker du med möjligheten? Ja, det, tycker du att Foppa alla de här ska skicka in pengar och köra?
Ja, de har pengar, de har möjligheter. Men marknaden är rätt dålig, det är rätt chansartat att köpa någon. Och de har ju faktiskt tagit sig hit på ett kanske överraskande bra sätt. Texelia som jättebra i mål. Men Gradin och Karlin, vad de har gjort med laget så här långt med relativt svåra resurser och lite tufft och hårt jobb, som sagt, det är ju faktiskt jäkligt bra. Och de har kommit dit på en vad ska vi kalla det? En klassisk hedlig försvarshockey med bra offensiv och nya spelare som får nytt ansvar. Så att det där är utmaningen för dem. Det är ju att liksom gå in och ändra hela uppställningen i laget. Den stämningen de har skapat genom att plocka in någon utifrån som är en chansning i det här läget. För som sagt, så himla bra spelare finns det inte. Unga, hungriga spelare, det kan du plocka in, för de smälter in i såna här grupper. Sen vet du inte vad du får ut av dem rent prestationsmässigt. Men att gå in och köpa in och spelare utifrån Nordamerika eller vad Foppa kan hitta någonstans i Europa åt dem, det är svårare. Där skulle jag verkligen sätta mig och ta riktigt funderare innan jag gör något sånt.
HV 71, 75 poäng. Modo Hockey 74 poäng. BIK Karlskoga 71 poäng. Topptrion i Hockeyallsvenskan när vi spelar in den här Viaplay Hockeypodcasten. Där under strecket, alltså Timrå Djurgårdens placeringar i SHL. I Hockeyallsvenskan så är det SSK på 13 plats 35 poäng. Troja Ljungby akterseglade med 29 poäng. Har dock spelat färre matcher. Södertälje, Pelle Hornberg in där. Tankar, Erik?
Ja, jag får... Det har ju varit en väldigt... De sparkar ju Micke Samuelsson. Det skedde ju för sportchefen för... Eller om han lämnade självmant för någon månad sedan. Och nu fortsätter de göra förändringar. Det har ju inte sett alls bra ut. Spelet på isen. Det är någon match där man har sprattlat till och vunnit. Tolopil och målvakten gjorde ju någon fantommatch där. Och de lyckas vinna för någon vecka sedan med 2-0 vad det blev. Men sen är de tillbaka till gamla synder igen. Och det är ju väntat ändå att det sker förändringar. Och Pelle Hånberg som står för ett ledarskap vi har pratat om idag. Så han är ju väldigt varm människa som värnar om mjuka värden. Men samtidigt kan styra upp ett spel efter resurserna. Vi minns ju han tog upp Karlskrona och har gjort ett bra jobb också i Schweiz. De rapporter som jag har fått därifrån, så jag tycker att det är en väldigt klok värvning och han får vara med också och skapa sin stab, ta med assisterande, vilket jag gillar också, så jag definitivt att det kommer bli bättre under Pelle Holmberg. Vad tror du, Håkan?
Kan det bli så mycket sämre?
Nej, det kan det inte.
Så det är ju rätt, som sagt, det kan ju bara gå uppåt, men som sagt, det har ju varit en nedåtgående spiral i Södertälje ett par säsonger faktiskt. Nu tog man in Gråns, Bemström. Mm. Alltså du har det bara, Eldan sitter i styrelsen. Alltså det, man ska passa sig också för att ha för många reliker, eller lik i garderoben, reliker kanske vi ska kalla dem istället, som dyker upp och sätter sig ner och talar om hur det var förr. Va? För att det går inte riktigt. Det måste in nya unga hungriga som kommer in hela tiden. Så att det kan vara lite att man går i gamla fotspår, och det kanske inte är så smart där nere.
Vi får se vad man kan hitta på Pelle Hornberg. Han kan ju hockeyallsvenskan. Vi minns ju vad han gjorde med KHK och Karlskrona. Han förde upp dem till SHL. Nu har han mycket att arbeta med i Södertälje. Mer om SHL och hockeyallsvenskan nästa vecka. För jag blir väldigt glad, för vi ska prata NHL en liten stund här efter reklamen. För vad ska vi, Erik? Vi ska till...
Florida!
Häng med!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Via Play Hockey Podcast, det här är nummer 339 och jag blev så glad nu för jag tittade ner mot min dator här och såg att klockan stod på 11:11. Och för mig betyder det att då blir det en jäkligt bra dag. Det är bara sån där sån tick som jag har. Jag blir skitglad, jag blir asförbannad varje gång jag ser att klockan är 11:12 och jag har missat detta. Då får jag jobba i motvind, det är precis som jag har gjort i stora delar av livet. Har ni någon sån grej, Håkan och Erik? Om du börjar med dig, Erik.
Jag brukar alltid ringa till kontoret när det blir 007 på klockan.
Ringer du till kontoret då?
Ja, då ringer de från... M ringer då.
Ja, okej. Okay. Superagent Södergren. Det är det du gör nu när du har blivit pensionär.
Ja, precis.
Vad tar du då till?
Herregud, jag hade så många sådana när jag spelade. Framförallt de där första åren i Luleå när jag sattes i någon sorts mentalt fängelse. Och det där 22-22-22. På den tiden hade man digital klocka och då kändes det bra. Och det är nästan OCD, sådana alltså tvångstankar att man var tvungen att titta exakt på klockan när det var 11:11:11. Och sen ibland räkna lyckstolpar när man skulle till ishallen och sådana saker. Men tack och lov har jag slutat med alla de grejerna. Det är bara några kvar att städa bort.
Ja, nej, något ska man ha. På tal om att spela bäst så gör ju det i NHL, så är det ju Florida Panthers bäst i hela ligan i detta nu när vi spelar in. Hur överraskad är du över det, Håkan?
Jo, det måste man ju faktiskt vara för att de har haft en maximal utdelning. Det annat kan man inte säga. Bra draftade, men också fått en utväxling på de spelarna. Det är inte alltid som synonymt bra draftval, höga draftval och bra spelare är naturligt så att säga. Utan det kan misslyckas rätt kapital. Det finns det andra klubbar som är ett bevis på. Så att självklart är det spännande. Men dessutom så har vi genomgått faktiskt en rätt så stor kostymbyte när det gäller både i direktionen med Zito in som general manager. Quenneville fick gå, då kom in en ny tränare. Alla de där grejerna har faktiskt... lyckats på relativt kort basis och man har fått till en popularitet i ett område där hockeyn faktiskt inte är speciellt mycket. Vi snackar om snowbirds där. Snowbirds är oftast folk som bor i kalla stater som drar sig ner antingen på vinterhalvåret då för att få lite värme nere i de här Arizona, Texas, Florida då för att tina upp lite, men som sagt det flyttar in väldigt mycket folk där också och det kanske har blivit lite räddningen va, för att de har inte haft någon fanbase överhuvudtaget ända sedan de trots uppe var i Stanley Cup-final då, så att på något jäkla vänster så lever de under ett väldigt, väldigt bra vad ska man säga en bra sol för tillfället där allting funkar för dem. Och det kanske är så att de har 1-2 år på sig också att ta över den här tronen från Tampa ner i Florida. För att det är trots allt så att de är bara näst bäst i staten.
Och en som bor på den hetaste platsen man kan göra om man vill bevaka världens bästa hockey, det är ju Peter Sibne som ju till vardags arbetar för EliteProspects.com och rapporterar krönikor till oss här via Play Hockey Podcast. Här kommer den senaste.
När jag flyttade till Florida för 3 år sedan var det många som sa: vad ska du där göra? Det finns väl inte mycket till hockey i Florida. Det är en fördom man kan förstå att folk har, men den är felaktig. Florida är ett av världens snabbast växande hockeydistrikt. Jag är själv aktiv i en ungdomsförening här söder om Tampa och ser på nära håll hur det växer. Det är verkligen inte billigt att spela hockey här, ska man veta. Årsavgiften ligger runt 30 000 svenska kronor per år för att träna och spela travel hockey i en riktig serie. Sen tillkommer kanske 20-25 000 för turneringar och resor. Här i Tampa har vi ett tiotal ishallar med ett tjugotal isytor, så istider blir allt svårare att få tag på. Att hyra en rink kostar ungefär 4 000 svenska kronor i timmen just nu. Och ändå växer hockeyn så det knakar. Visst, Lightning har vunnit två raka Stanley Cup. De gör ett fantastiskt jobb med att marknadsföra hockeyn här i regionen och det märks på intresset. Men framförallt, varje dag är det nästan 1 000 personer som flyttar till Florida från andra amerikanska delstater. Att pensionärer letar sig till sol och låga skatter är ingen nyhet, men de senaste åren har vi sett en helt annan inflyttning. Det är barnfamiljer som flytt från stränga covid-restriktioner och stängda skolor, nöjen och fritidsaktiviteter. De kommer från Boston, New York, Minnesota, Chicago, Michigan och Colorado, tunga hockeyfesten i norr. Och det märks på tillväxten. Inför den här säsongen växte min klubb Gulf Coast Flames från 125 till 190 spelare, alltså 50% över en sommar. I rinken där jag huserar har vi dessutom omkring 200 ungdomsspelare i rekreationshockey, så kallade house leagues. Ett attraktivt klimat och låga skatter gynnar alltså Florida som helhet, men det gynnar också NHL-lagen. Det har vi pratat om i många år. Lightning har varit ett topplag nu i snart 10 säsonger, delvis eftersom man kunnat behålla spelare trots mindre pengar i lönekuvertet. Och man har också kunnat locka till sig free agents varje sommar utan att behöva lägga upp lika stora slantar på bordet. Och nu gör Florida Panthers samma sak. Panthers var under många år mestadels bara utskrattade. En trist arena i ett träsk, det var lite publik och klubben hade notoriskt svårt att hitta konsekvens i sina lagbyggen. Men nu är de ett topplag som spelar kanske den roligaste hockeyn i hela ligan. Vi kan börja med det uppenbara. De har draftat väl. Alexander Barkov och Jonathan Huberdeau är totala fullträffar. De är hemskolade spelare som tillhör NHLs absoluta toppskikt numera. Aaron Ekblads karriär har gått lite upp och ner, men han har nu seglat upp som en av NHLs toppbackar och han är fortfarande bara 25 år. Men det som framförallt gör Panthers så bra just nu är att de är en fantastisk samling outcasts, eller snowbirds om man så vill, spelare som flytt kylan i mörkret och fått ett mycket bättre liv i solen. Jag kan inte komma på något lag som har så många revanschsugna spelare som Panthers. Vi kan börja med Patrik Hörnqvist såklart. För dyr och för gammal tyckte Pittsburgh, och det är någonting jag tror de riskerar att få äta upp ifall de skulle stöta på honom i slutspelet. Vi har Sam Reinhart, en av många spelare som har kört fast i Buffalo Sabres den senaste tiden. För honom räckte det med ett miljöombyte för att hitta tillbaka till den talangnivå vi alltid fanns där. Han snittar en poäng per match i år. Varför inte Anthony Duclair? Problembarnet som blev för mycket för New York Rangers, gjorde sig omöjlig i Arizona, inte funkade i Chicago och sen tog svängen via Columbus och Ottawa. Han har skjutit 18 mål för Panthers den här säsongen. Titta bara på Sam Bennett, ännu ett toppval i draften vars karriär hade gått i stå. Han mäktade bara med 29 mål på sina sista 3 säsonger i Calgary. Nu har han skjutit 27 kassar på sina 45 matcher i Panthers. Carter Verhaeghe fick inte plats under lönetaket i Tampa. Panthers högg direkt och för blott 1 miljon om året har de hittills krämat ur 72 poäng på 87 matcher. Han är en av NHLs absoluta toppspelare sett i hockey per dollar. Vi har Mason Marchment, en odraftad spelare som huserade i farmarligorna fram tills han var 25 år. Inte fick mycket chans i Torontos organisation. Han är nu en stor och stark spelare med många användningsområden som också visar att han kan producera offensivt i rätt omgivning. Vi ska inte heller glömma Gustav Forsling, en spelare vi trodde var på väg hem efter att han inte har räckt till i Chicago. Nu är han en etablerad topp 4-back i NHL som klockar över 20 minuter per kväll på stadig basis. Att han hade Anton Strålman som mentor förra året var nog inte dumt, för deras karriärer påminner så här långt mycket om varandra. Hela Panthers stomme är intakt över åtminstone nästa säsong, och mycket av den ytterligare ett par säsonger. Klubben lär alltså kunna ställa topplag på benen i 4-5 år framöver. Och det är precis den tanken de måste förtränga. Glömma. Aldrig, aldrig prata om i omklädningsrummet under resten av den här säsongen. Fråga Joe Thornton. Det är snart 25 år sedan han debuterade i NHL. Han har tävlat om Stanley Cup under 4 olika decennier. Han har gjort 18 Stanley Cup-slutspel och samtliga gånger har han varit med om att förlora årets sista match. Hur många gånger tror ni inte han har suttit i omklädningsrummet och fått höra av reportrar att ni har ju fortfarande ett bra lag. Känns det inte som att ni kan lära er av den här förlusten och använda det som bränsle nästa år? Det är nog ingen som ställer den frågan till honom längre. Jumbo Joe är ju den riktiga åldermannen i det här gänget. Och som alla pensionärer här i Florida så vet han att den bästa chansen att vinna och leva, den är nu.
Alltid lika trevligt, Peter Sibne, EliteProspects.com, med den där rapporten från nya platsen för hockeyns mecka. Kanske är det så, Erik. Florida i topp alltså, Tampa regerande mästare gånger två. Och de där två lagen, tänk i ett slutspel om de möts ånyo som de var i fjol.
Mm, det kommer bli sprakande fartfylld och fysisk hockey. Siaren Sibner, helt otrolig krönika igen, att han pratade om Marchment alltså, som landade på 2 mål och 4 assist. Och hans kedja då med Reinhardt och Lundell då, Anton Lundell, på tal om lysande draftval. De gjorde 15 poäng tillsammans i segern mot Columbus Blue Jackets. Så det kan definitivt vara någon av Stanley Cup-vinnarna som åker ut redan i första omgången ifall Tampa och Florida möts. Men där har du ju två jättestora favoriter på den östra sidan. Och sen åker vi till väster så är ju Colorado stora favoriter där för mig. Men om vi stannar i Florida så, jag bara tar vid där. Andrew Brunette kommer in som head coach. Tomo Rutto är ju ett finskt inslag som assisterande. Och sen så har de faktiskt gjort, på målvaktssidan har de ju fått igång Sergej Bobrovsky, det här gamla Vezina-vinnaren som har haft lite dåliga säsonger. Han är ju tillbaka i toppslag igen, och sparkapital med Spencer Knight är bakom. Och sen då en gammal djurgårdare som är ett kärnkraftverk som sprider energi både på isen och omklädningsrummet med sin personlighet. Patrik Bengan Hörnqvist har ju varit viktig. Och så att Aaron Ekblad är tillbaka efter sin skada som han fick. Han var ju tyvärr inte med i slutspel i fjol. Han fick ju den här allvarliga benskadan. Men han är ju tillbaka också i laget. Så de är faktiskt en riktigt stark utmanare till att vinna Stanley Cup. För första gången då. De var ju final 96, förlorade mot just Colorado. Men 2022 kan bli året.
Men han är inne på det, Peter, också i krönikan där, när han pratar om det, att man får inte sitta i omklädningsrummet och diskutera att ja, men vi har ju några möjligheter här nu, inte bara den här säsongen. Hur vanligt eller ovanligt är det i NHL? Tror du att spelarna resonerar så där eller tänker så undermedvetet, Håkan?
Jag tror att det är rätt vanligt, för att undermedvetet, när du har en säsong så går det 82 matcher och du kommer till slutspel och sen så har du chansen att vinna och sitter högt uppe i till exempel en final då ett år och tror med automatik att du ska kunna upprepa den proceduren nästa år. Jag tror att det är väldigt vanligt. Vi jobbade ihop med finländarna under World Cup 2016 och då undgick jag en hel del med Janne Niinimaa. Och vi har varit på Stanley Cup-finaler ihop och allting sånt där. Och då har vi pratat lite med honom. Han sa det. Han var i sitt första år, sa han, när han kom som rookie till Philadelphia, så gick det bara, ja, det bara gick av farten. Och sen var de i Stanley Cup-finalen. Och han sa det. Fan, det här börjar ju bra. Det här var inte så svårt. Inte. Det här gör vi om nästa år. Han sa på ytterligare sina 8 säsonger han spelade eller sånt där, så var han aldrig i närheten att vara i ett slutspel. Alltså. Så det kan gå rätt fort alltså. Men det är ju lite den annorlunda modellen för just kontrakten går ut, du tar in free agents, du har draften. Ett lag kan, alltså det kan ju skifta 8-10 spelare väldigt, väldigt fort i NHL, och vilket gör att förutsättningarna ändras. General manager kanske byts ut, ägaren kanske säljer laget eller ägaren har andra idéer för laget, vilket vi också sett nyligen. Så att det är en mycket mer volatil liga. På det sättet NHL än vad kanske ett vanligt organisation som svenska ligan är. Där blir det inte så stora förändringar. Det ser vi ju. Vi har ju egentligen väldigt sällan under en 10-årsperiod väldigt få utbytande av stora lag i ligan.
Men om man bara synar truppen som de har Florida med alla de här spelarna, helt plötsligt toppar Jonathan Huberdeau och hela poängligan, 28-åringen då, han draftades ju tidigt, har gjort över 90 poäng tror jag en säsong för några år sedan, men helt plötsligt så är han i topp av poängligan. Du räknade upp andra namn där med en superkedja som inte ens är första kedjan egentligen, det är ju Barkov som ska styra det här laget, men helt plötsligt är det Anton Lundell då, som vi har följt på nära håll och hade förmånen att se i Bay Hockey Games, Erik, som styr en formation. Om du jämför sett det här laget mot Tampa, vad är skillnaden?
Ja, Tampa har ju alltså superduperstjärnor i form av Vasilievski, Viktor Hedman, Kucherov, och sen då Stamkos Point. Medan de här stjärnorna du nämner upp, de är lite bakom den otroliga stjärnstatusen som Tampa har. Men det vi ser i Florida i år är att det blir en bättre bredd på... Tampa hade ju bra bredd i fjol, men som det är med lönetaket så tappar de ju en del av den bredden och har förstärkt med lite andra. Men just nu så ser Florida faktiskt starkare ut än vad Tampa gör. Och mycket tack vare, tycker jag, just de här centrarna du nämner, alltså de två finländska, alltså Barkov och Anton Lundell i första och andra kedjan. Det blir otroligt svårt att coacha mot ett lag som kan ha det fyrverkeriet offensivt. Och sen så, som du säger, Jubidubido, som toppar hela poängligan med sina 63 poäng, 17 plus 46. Det är en sån där smygare under. Han gör inte mycket väsen av sig, men han gör knappt ett misstag när han är inne på isen och ja, men har en väldigt stor verktygslåda. Så jag är extremt imponerad av det här laget. Och har de också då Patrik Hörnqvist framför mål i powerplay, som är den tuffaste spelaren att möta i det området, enligt Anders Nilsson, VM-hjälten från 2018, som har mött Bengan i den situationen väldigt många gånger. Så ja, ju mer man tänker på det här så börjar det luta allt mer åt att Florida kommer att vinna Stanley Cup.
Oj!
Men då har vi inte pratat Colorado än. Och så det är lätt att bli lite fast i det man grottar ner sig i just för tillfället. Men,
ska du byta favorit i Sverige också, eller?
Nej, jag har sagt en three-peat till Tampa, så att jag står fast vid det. Vilka tippar du då, Stanley Cup, Håkan?
Jag har sagt Colorado hela säsongen också, va?
Åh, ska vi betta en lunch igen? Du skyddar med en lunch
för några. Vi får inte göra det, men vi är ingen spelbolag, va? Så vi kan inte göra det.
Nej, just det, okej.
Man får inte göra så.
Fast det gjorde jag ju förra veckan med Limpa när vi diskuterade våra favoriter. Men det är lite roligt när man sitter på EliteProspect.com och tittar på åldern där på forwards i Florida. Det är inte så att det är massa juniorer som ska göra det heller. Okej, Anton Lundell 20 år, men annars är ju de andra kommit upp runt 25-sträckt och lite över. Och sen kommer då Joe Thornton, född 1979, 42 år. Tänk om han skulle få vinna.
Ja, det är ju sån där... Alltså det blir ju en Netflix-serie.
Ja. Lätt.
Det är ju inget snack om det, alltså. Ja. Och sen bara liksom tänkte vad han skulle få bara för att raka av sig skägg. Alltså vilken leverantör av utstyr skulle betala en förmögenhet för det? Va? Är det Gillette eller vilka är det som är intresserade av att göra någon sån där deal?
Ja.
Det blir motsatsen till Fredrik Ljungberg som berättade när vi träffades där, när du gjorde Premier League-studion, vi gjorde den här studion, att han tappade sitt reklamkontrakt med L'Oreal där. Det var någon förlust, han hade ju så otroligt coolt hår med lite rött i. Han var så irriterad efter förlusten så att han och brorsan rakade av allt hår. Så dagen efter ringde agenten och undrade, vad tusan håller du på med? Men han var så irriterad, och sen dess har han varit utan hår som du och jag, Håkan. Men han tappade kontraktet med L'Oreal.
Ja, detsamma gjorde jag.
Jag älskar att Håkan alltid kommer in på den här biten när det handlar om kontrakt och pengar. Det är direktören, smeknamnet sitter så jäkla bra där. Du, ni nämnde Colorado.
Gustav Forsling måste vi nämna också, Niklas. Ja. Gustav Forsling, backen, som är så spelskicklig. Lukas Karlsson också. Och sen då Patrik Hörnqvist. Det är de tre svenska bidragen just nu. Och sen Jonas Johansson då, målvakten, som inte har spelat några matcher.
Ja, nej, men det är kul med lite blågult där också. Ni var inne på Colorado, det är ju faktiskt det enda laget just nu som är med där uppe i toppen om man tittar på hela ligan från den västra sidan. Annars är det den östra som dominerar, och långt ner hittar man ju Vancouver. De är inte så långt ifrån slutspel, man ska inte glömma det. De kan jaga på där medan Håkan spelar upp. Lyssnar du på ett namn
nu,
Erik?
Nej, inte jag.
Ja, det var jag som råkade trycka på pronunciation, alltså hur man uttalar namnet på Elite Prospects. Det behöver jag ju inte göra på Jonas Johansson.
Ja, det var ju det jag uppfattade också. Ja, det är underbart. Men just med Vancouver, vi måste ju stanna vid vad som hände också med deras nya general manager, Patrik Alvin, som kommer komma in där. Hur stort är det, tycker du, Håkan? Det kom ju efter vi hade spelat in podcasten förra veckan.
Ja, det är jättestort. Från ett personligt perspektiv och från ett svenskt perspektiv. Sen från Kanada, kanadensiskt perspektiv, så kan det vara ett litet frågetecken, för att det är ju det han får leva med. Han måste verkligen prestera och bevisa, bevisa att han är värd i sin position. Va? Så han kommer nog få ett rätt tufft uppdrag den närmaste tiden och förbereda draften, som är kanske hans primära mål då, så här på kort tid. Sen kan det vara lite genombrott, så sagt. Vi har sett Kekäläinen, finländaren, som har via en spelarkarriär och en scoutkarriär blivit då, så säga, GM där borta. Och nu Alvin då går lite annorlunda väg, men på sätt och vis också den långa vägen upp och får den här chansen. Så att det visar ju i alla fall att det går. Men för alla som ser att det går, så kan vi säga att det har ju tagit han 15-20 år av arbete för att klättra på den här stegen hela tiden upp. Och bara det som en liten reflektion på att alla som tror att man kan hämta en tränare i Europa som går rakt in som general, eller som går som head coach i ett NHL-lag, så tror jag att här kanske man kan få sin funderare. Men det kan ju vara faktiskt så att en svensk general manager hämtar en svensk förbundskapten, för detta förbundskapten eller coach, till att coacha ett farmalag och har ett litet längre perspektiv att se att han kanske ska bli head coach om en 3-4 år. Det kan kanske det här leda till.
Vad visste du om Alvin, Erik?
Ja, jag visste en hel del, eftersom jag är vän med Johan Hedberg. Han är ju tajt med de läxingarna där. Niklas Eriksson, Johan Hedberg, Fredrik Jax. Och när Pittsburgh börjar gå så bra. Han har ju varit, och som Håkan säger, lång tjänstgöring, jobbat väldigt hårt. Jim Rutherford, som kom in som general manager i Pittsburgh, de vann ju 16 och 17, har ju vittnat om vilken arbetsmyra det är, och otroligt liksom skicklig på de arbetsuppgifter han har gjort där som scout. Och sen så är Hedberg, som jag pratade med i telefon, säger att det är en kanonkille och har en väldigt skön humor som man ibland får se glimtar av när han gör sina presskonferenser och så, och intervjuer. Men det är ju ett extremt hårt gediget jobb, och den här personliga relationen också till Jim Rutherford, som de kommer att jobba tätt ihop. Och sen så Emily Castonguay då, som tidigare agent till bland annat Lafreniere, hon kommer ju in som assisterande general manager, och det är den andra kvinnan i NHL-historien. Angela Gorgone var ju den första då i Anaheim Mighty Ducks 93 när hon blev in som assisterande GM. Så att det är ju barriärbrytande på flera sätt det här då. Och Vancouver, som är så präglad av legendariska svenskar, och bröderna Sedin är ju uppe i management nu också. Man har din favorit, till exempel draft, ett av draftpixen man har då, som man tog i tredje runda, Linus Karlsson. Kommer säkert skriva ett entry level kontrakt med honom och låta honom spela något år till i Skellefteå antagligen. Men det är mycket svensk nu, och sen så är det dock en kvinna som har jobbat stenhårt då, och får tjänsten där som assisterande tack vare sina kunskaper. Så att det blir extra kittlande och intressant att följa Canucks framöver.
Ja, vi var inne på det förra veckan också. Jag tycker det är härligt, men sen samtidigt med det är 2022. Det ska vara så självklart. Det ska inte spela någon roll om det är en kille eller en tjej på de här positionerna. Det ska vara den som är bäst på jobbet som ska ha det. Så det är härligt att den förändringens vind nu blåser in över NHL också. Något du vill avsluta med det, Håkan, att plocka upp från NHL som vi inte ska missa? Det kommer vara lite break här nu, ett All-Star break i Vegas. Ska du dit?
Nej, jag har varit lite uttagen i år heller.
Det är för långt med helikoptern, eller?
Ja, det blir det. Man blir alltid besviken på den här tiden på året att, herregud, det är man inte med i år heller. Nej, utan jag tycker att det är lite, ska vi kalla det, lite oroväckande dock med hur det ser ut i NHL idag. Det är en väldigt, väldigt stor skillnad mellan Kanada och USA. På läktarna, intäkter, intresset dalar faktiskt rätt rejält i Kanada, beroende på just det här problemet som man har. Andra sporter håller på att ta över. Vi nämnde Toronto, som är mer en basketstad än en hockeystad kanske för tillfället. Så att det känns som att Kanada har en uppförsbacke. Kommer deras OS-lag misslyckas här, så tror jag att det kommer få se en rejäl diskussion om ishockeyn i Kanada och Kanadas satsning framåt, va? För att det ser inte lovande ut för ishockeyn i Kanada för tillfället.
Nej, pressen då på Jeremy Colliton som ska vara head coach för Kanadas OS-lag. Yeah. Vi kommer prata mycket mer OS nästa vecka då när det intensifieras där borta i Kina också. Tre Kronor ska in i den berömda OS-elden. Erik, ska vi avsluta med en världsranking för den här veckan? I tennisen så vet vi att Nadal avancerar på rankingen. Hur ser det ut i Viaplay Hockeys podcast?
Håll i hatten nu, för det är den snabbaste världsrankingen som kommer presenteras i den här. Det är järnmannen på femte plats, Keith Jandel, Philadelphia. 965 matcher i rad utan att vara borta för sjukdom eller skada. Helt fenomenalt.
Det är utan rekord, att vara inne i närkamp, tror du skulle säga.
Ja, exakt. Men hur man nu än gör det, att och sen under dessa coronatider att lyckas undvika det, att hamna på det protokollet och kunna spela. Shit, nu blir det inte den snabbaste. På fjärde plats, Matthews, 400 poäng. Han gjorde hattrick igen, Toronto vann inför halvtomma läktare tyvärr, men en av de bästa målskyttarna i den här generationen. Helt fenomenalt handelsskott, Matthews fjärde plats. En stor dansk måste vara med, Fredrik Andersen. Han har räddat 22,1 mål mer än förväntat på de målchanser han har ställts inför. Nästan 93%. 24 vinster på 30 starter för sitt Carolina Hurricanes. Så han är med. Nazem Kadri, Colorados succéspelare. Han har gjort 59 poäng hittills. Han blev inröstad till den här All-Star breaket som kommer nu. Titta på det där All-Star, för det är riktigt coola nya grejer. Bland annat ska de åka båt ut till en av Skills Competition, och Seagrass är inbjuden också som speciell gäst med några kvinnliga spelare också. Så kolla på det på Viaplay. Etta, vi har nämnt han förut, Hubidubido. Toppar man poängligan i NHL i ett av de hetaste lagen, Florida Panthers, då är man för tillfället etta på världsrankingen. 17 mål, 46 assist, 63 poäng för Hubidubido. Det var det. Tack för mig och tack alla kära lyssnare.
Underbart! Ny världsetta, det är väl perfekta sättet att avsluta via Play Hockey Podcast nummer 339. Jag hade som målsättning idag att vi skulle hålla oss till en timme. Det gick så där och det blev typ en timme och 20 minuter lite drygt. Det är ju nära, det närmar sig.
Får jag bara tillägga en sak? Alltså, den där timeouten som Gottfridsson hade här. Jag tänkte på det när du sa den store dansken här. Hade det inte varit roligare om man hade sagt tysk höger, svensk vänster och en dansk skalle? Hade blivit spännande.
Ja, verkligen. Ja, men det här, det är ju
svensk. Han bad ju om ursäkt också efteråt. För okej, de barn som lyssnade, det var någon svordom och så. Det ska man ju egentligen inte göra. Jag måste säga Gottfridsson och Krins, jag gratulerar dem på Instagram efter semifinalsegen, och då svarar de. Och jag tänkte, vilka väluppfostrade herrar. Alltså, de är hjältar på planen, men vid sidan om underbara människor som till och med svarar en gammal korpulent målvaktstränare.
Det är för att du är så otroligt känd, Erik.
Jaha, nej. Det är absolut inte. Men däremot så, jag gillar de här som har den ödmjukheten, ja, att de orka svara. Inget krav, men jag uppskattar det.
Det är underbart.
Det är ungefär som du, Niklas.
Du lekte ju pallika, där såg vi också med Niklas Holmgren. Herregud, så att de var säkerligen imponerade av det där också. Vigheten.
Ja, det kanske var därför.
att ni kom loss från varandra sen du och Holmgren efter att ha hoppat upp i famnen på honom. Det var Håkan och jag mest imponerade över.
Ja, det var så här att vi skulle spela in några varianter då som skulle visas det ni gjorde också. Problemet var bara att det där när jag lekte pallika och vi firade guldet, det skulle vara vid eventuell seger. Men Holmgren blev så trigger happy tydligen på morgonen där på söndag morgonen, så han la ut det på sin Instagram innan finalen. Och så det blev lite knas där, men jag har inte fått sparken än i alla fall. Jag tror Holmgren är kvar också.
Ni sitter säkert. Nu blir podcasten en timme och 22 minuter lång istället. Det är underbart. Men nu ska den avslutas via Play Hockey Podcast nummer 339. Tack så mycket, direktör Södergren.
Tackar.
Tack så mycket, Erik Granqvist, 49 år, nere från Ängelholm. Och stort grattis i förskott. På torsdag ska du firas ordentligt. Det är du väl värd, Erik.
Tack mina vänner, och andas och njut nu. Jag ska snart ut på golfbanan och börja hitta bollträffen.
Underbart, och till alla er lyssnare där ute. Ni är fantastiska som hänger på våran podcastresa. Vi lovar att återkomma nästa vecka. Tack så mycket till våra samarbetspartner. Utan er är vi ingenting. Vi hörs! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyallsvenskan, och det ska bli riktigt, riktigt kul.
Trion Bulten, Wallin, Gide.
Det är så bra, ja. Jag älskar det.
Det är mål, det är mål!
Jakob Södergren jublar.
Hög frekvens, högt tempo.
Deflected and a save! Rebound save! Oh, that was brilliant!
Det gillar vi så mycket.
Jag älskar det.
En levande legend.
Det är ju helt fantastiskt.
Andas och njut.
Viaplay Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.